Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ni är allesammans hjärtligt välkomna till podden Agendasättarna, ett intervjuprogram som görs av mig, Anders Sedhamre, sedan över ett år tillbaka nu faktiskt. Vill ni kolla in samtliga tidigare gäster rekommenderar jag att ni kikar på agendasattarna.se. Det finns 55 poddreviewer till att lyssna på där utöver denna. Veckans gäst är en riktig tv-räv som varit verksam i branschen över 25 år. Claes Åkesson, tidigare SVT, TV4 och Viasat, men idag på Kanal 5, ska nämligen få svara på ett gäng frågor om bland annat hans karriär, om löpning, om avsaknaden av utveckling i branschen och om prestigekamp med Tommy Åström. Vi får oss också naturligtvis några härliga anekdoter till livs med självaste Don Tommaso, Thomas Nordahl, i huvudrollen. Feedback på podden skickas som vanligt till mejladressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Kom mycket gärna också med förslag på gäster via de där kanalerna. Och vill ni köpa en vit Agendasättarna t-shirt av mig så är det samma vägar som gäller. Hos sponsorn NordicBet är det alltid högtryck i sportsboken. Höga odds på internationell fotboll, hockey, världsklass och mycket, mycket mer. Välj att spela innan eller under matchen, både via din dator eller mobil. Nya kunder kan lägga sitt första spel riskfritt då NordicBet återbetalar ditt första spel om det inte går in upp till 500 kronor. Dessutom när du laddar ditt spelkonto första gången får du upp till 1000 kronor i bonus. Mer om deras välkomstpaket finns på adressen nordicbet.com. Glöm inte bara att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Nog tuggat, vi lyssnar till Claes Åkesson.
En anledning att man gick humanistisk.
Exakt. Varmt välkommen Claes Åkesson.
Tack så mycket.
Vi sitter i ett litet, kanske inte mysigt, men luftigt och vitt och modernt rum i en lokal i centrala Stockholm.
Ja, det är det kreativa rummet.
Ja, och här sitter du och förbereder dig för eventuellt hemliga uppdrag nu för tiden.
Jag gör det. Just nu i alla fall sitter jag här. Får se hur länge jag sitter här, men det ser inte så kreativt ut, men det funkar bra än så länge faktiskt. Så det har kommit en och annan bra idé i det här rummet.
Du ska få presentera din yrkesroll som alla får göra initialt. Hur låter din version där? Vad gör du nu för tiden?
Ja, den borde ju vara enkel att presentera egentligen. Men jag är ju sportjournalist, snedstreck programledare, snedstreck skribent. Får man väl säga. Det är väl det jag är. Och jag kan tänka mig att sporten är ju det som har tagit störst del av min tid i media. Jag har ju jobbat med sport under en herrans massa år, både på tv och på radio. Så sporten är ju kärnan på något sätt i mitt liv, alltid varit. Jag har varit sportintresserad sedan barn. Och till och med som tror jag Lasse Granqvist gjorde, satt och låtsas refererade till saker man såg på tv och sådär. Så att jag var nog väldigt tidigt inställd på åt vilket håll det skulle gå, tror jag.
Ja, du var en av dem som satt och refererade små gubbar och sådär som barn.
Ja, det var så faktiskt. Och man missade inte någonting som hade med sport att göra. Och utövade det mesta själv, provade på det mesta själv också. Så sport har varit det centrala. Så är det.
Vad jag vet har du aldrig varit kommentator dock.
Jag har faktiskt varit det. Tyvärr har det fallit bort lite, för att egentligen så tycker jag det är förbannat kul. Men jag har ju nästan aldrig gjort det, vilket jag kan tycka är konstigt när jag tittar i backspegeln. Men jag har kommenterat vissa Champions League-matcher. Jag tror jag har kommenterat en del hockey och på radio tidigare. Då har jag gjort en hel del kommenterande. Men sen har det fallit bort eftersom jag hamnade i studion bara. Så att jag har ju suttit som en jävla
fast förankrad gubbe där liksom.
Ja, de såg annan potential i det. Mer om det senare. Ja. Dålig research av mig först och främst. Men det är klart att jag kommer ihåg nu när du säger att det faktiskt har kommenterat. Jag ber om ursäkt. Du, vi börjar lite, inte från början kanske, men du kom in i TV-Sverige genom SVT, ett program som heter 7-9. Mm. Början av 90-talet, gick vidare till TV4 och sen kom du till Viasat.
Yes.
Det första jag nämnde där var SVT och TV4, det var nöjes-TV. Vad fick dig att börja göra sport?
Det var ju helt givet på något sätt i min värld och i min hjärna att jag skulle göra sport. Och sen när den frågan dök upp från TV3 som det var på den tiden så kände jag att det kommer ju passa mig väldigt bra eftersom det är sport jag kan och sport jag håller på med. Det här tidigare med underhållningsbiten i TV, det var ju bara liksom en sinkadus att det blev så. Det var ju ett bananskal man halkade in där. Sen kom sporten efter det och det kändes väldigt bra. Där kände jag ju mig hemma.
Hur kommer det sig att du halkade in på det? Visste de, kände TV3-ledningen till att du kunde sport eller ringde du upp? Eller vad?
Nej, jag vet inte fan, de ringde bara. Det var inför hockey-VM 96 i Wien. Och då var det, jag vet inte fan, de frågade bara, ska du köra det här eller? Ja, absolut, sa jag. Sen blev det hockey-VM, så blev det hockey-VM några år till, kan man säga.
Just det, du har gjort flera hockey-VM där.
Ja.
Hur ser du på den här tiden på Viasat? Du gjorde EM och VM-kval, Champions League-fotboll, otroligt mycket.
Ja.
Och sen även hockey-VM som du var inne på. Om du blickar tillbaka på den här tiden, hur ser du på den då?
Ja, extremt rolig tid. Alltså, från början, så, när jag började, då sände ju vi sände ifrån London. Så man pendlade till London tisdagar, gjorde Champions League mitt i veckan där och pendlade hem. Och sen så pendlade man dit på lördagar och så gjorde man italienska ligan, Uno Cruz Due. Och då reste ju hela tiden med Thomas Nordahl som jag gjorde i alla år. Och vi var på de flesta ställen i världen, känns det som, och på alla flygplatser. Så att jag har tagit hand om hans mobiltelefoner och pass och varit reseledare. Nej, det var ju fruktansvärt roligt. Jag tror, om jag ska rangordna så tror jag nästan att när vi gjorde italienska ligan, Uno Cruz Due, som ju var sjukt länge sedan, men det var nog det roligaste liksom, att ha greppet om italienska ligan och vara mycket på plats i Italien och träffa våra svenska spelare där. Och, nej, det var extremt rolig tid.
När ser jag var stekhet också.
Exakt, för det var ju det. Vi gjorde den het.
Just det, det var inte spelarna. Det var du och Don Tomasso.
Ja, inte riktigt kanske. Men.
Kan vi inte prata om Don Tomasso lite, slår det mig nu. Hur föddes han? Vad jag vet så är det en legendarisk producent i vår bransch i alla fall som heter Martin Elveby på Viasat som
yes.
har lanserat det. Kan du inte berätta lite om födelsen av den här legenden Don Tomasso?
Ja, grejen är att han föddes ju innan jag kom in i TV3. Martin Elveby födde väl lite av Don Tomasso tidigare där han åkte runt med sin fotboll. Runt i Italien på sin resa. Där det då inte bara handlade om fotboll och taktik utan där det även handlade om den italienska kulturen och mat och teater och möten med Dario Fo till exempel som inte har så mycket med fotboll att göra. Men jag tror det var jävligt, jag kan sakna det lite i dagens sport liksom att det var förr. Så ville man ofta ta ett större grepp. Man ville inte bara prata om taktik och spelarövergångar och vem som ska spela och vem som ska starta. Utan man kunde göra allt liksom i ett bredare perspektiv och ta ett någon sorts kulturellt ansvar. Vilket ju Thomas Nordahl gjorde här då. Jag tyckte det var väldigt bra. Och omtyckt var det.
Det var öppna dörrar för Thomas vart han steg in i Italien.
Alltså, faktum är att det är ju lite så. Det är det faktiskt. Jag har varit i Italien många gånger med Thomas så jag har ju sett att öppna dörrar för honom är möjligt, vilket det inte är för mig, i alla fall inte de dörrarna. Jag kunde inte stoppa Paolo Maldini när han kommer i sin Merca, liksom gå upp på vägen och hoppa in i framsätet och prata med honom. Det kunde inte jag göra, men det kunde han göra.
Har du något mer minne ifrån Don Tomasso? Er tid på vägarna i Italien?
Det är klart att det finns massor med minnen. Men jag kan framförallt sakna just det där att när man jobbar så intensivt och så mycket med en person som Thomas. Att man blir liksom, man blir som ett gift par. så saknar man mycket av det idag. Men samtidigt så måste man ju inse att det var då, nu är nu. Så att jag är bara oerhört tacksam för den tiden, kan jag säga. Sen om det dyker upp igen i något annat sammanhang, vilket inte alls är otroligt, så skulle jag jävligt gärna jobba med Thomas igen, absolut. Och jag tycker det är bra liksom att han är på det på riktigt igen. Jag tycker vi har en tendens i Sverige när det gäller sport i tv att sålla bort. Så fort man blir lite äldre så ska man ta in nytt. Och det är klart att det måste man göra, man måste ta in nya förmågor. Men jag tycker vi ska vårda våra äldre som sitter på en enorm kunskap lite bättre än vad vi gör. Vilket man gör i andra länder på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige.
Känner du att du själv har fallit offer för den typen av mekanism?
Nej, inte än. Jag kanske gör så småningom. Nej, inte än. Nej, det tycker jag absolut inte. Det har jag inte känt. Utan jag kan känna det när det gäller äldre experter helt enkelt.
Det här är en podcast från Expressen.
Efter 12 år fick du lämna Viasat, det var 2008. Vad låg bakom det?
Ja, jag tror framförallt att det handlade om att jag hade varit där förbannat länge helt enkelt. Och gjort Champions League och gjort hockey-VM år efter år efter år. Det hade funkat bra, det var bra jobb från alla händer och fötter. Men jag tror att det liksom någonstans gick i stå. Att det fanns ingen utveckling längre. Så det låg nog mycket i det att det var nog bra att jag så att säga klev av det tåget och gick någon annanstans. Än att jag bara hade suttit där fortfarande. Så jag tycker det var nog lite ömsesidigt. Både från min och från deras sida.
Du var okej med det då också?
Absolut. Absolut. Jag hade ju känt liksom ett tag att nej, nu börjar det liksom. Det är kul, roligt jobb, men jag har gjort det för mycket. Det går för mycket på rutin. Och jag hatar när saker går liksom för mycket på rutin. Det måste finnas en nerv i det.
Sen var du borta från sportens i alla fall omedelbara strålkastarljus i några år. Framförallt Kanal 5 använde dig under hockeyslutspelet 2012 och sen mest nyligen nu då. Först som sidlinjereporter och sen programledare för Sveriges VM-push under slutet av 2013.
Ja.
Vad har du för reaktion på det jag precis läste?
Ja, just det. Nej, men jag tycker att nummer ett tyckte att det var jävligt kul att kliva in och göra slutspelet i hockey. För hockey, jag kommer ju lite från den sporten och jag älskar hockey. Och först när de kontaktade mig då fick jag ju stå väldigt nära. Det fick jag göra nu också. Stå väldigt nära, liksom, vilket jag tycker om. Så att det var självklart för mig att haka på och göra det. Sen har det visat sig att Kanal 5, SBS Discovery har tagit ett större sportgrepp och vill ge sig in i den världen på riktigt allvar. Vilket jag naturligtvis tycker är skitkul. Jag är på rätt plats kan man säga med tanke på framtiden och vad de ska göra. Och sen att få göra liksom VM-kvalmatcher som nu gjorde Sverige och Österrike. Och så det är ju en dröm att få göra sådana matcher. Så att där finns ju fortfarande nerven. Där känner jag ju verkligen ja, den rätta nerven, den som man ska känna. Att man inte är inne i en maskin och i en fabrik.
Du tycker fortfarande att det är fantastiskt att stå där efter alla dessa år, med allt du har upplevt?
Ja, det gör jag. Det gör jag. För att grejen är att följa idrott live, det är det som på något sätt är mest oförutsägbart i vår bransch. Jag fick kliva in också när Femman köpte matchen i Berlin. När Sverige började lite illa.
0-4.
Och då jag stod så jädra bra. Så jag tror aldrig jag stått bättre än någonsin. Jag stod en halv meter, en meter från sidlinjen under hela den här matchen. Och just det där när man är på en match och man verkligen känner att, för det känner man ofta tidigt, helvete, det här är någonting som kan komma att bli något utöver det vanliga. Det kände man tidigt. Jag minns också när Zlatan gör målet och jag ser direkt att han springer och hämtar bollen där. Det var så konstigt tyckte jag. Det var så märkligt att Zlatan i det läget springer och hämtar bollen och ligger under med 4-1 efter hans nickmål. Och det, nej, det är någonting på gång här. Alltså. Man bara känner det på något sätt. Och sen var det givet. Det var ta mig fan givet under andra halvlek. Att nej, de kommer komma ikapp. Jag trodde det hela tiden. Liksom. För jag kommer ihåg San hade ju ett jätteläge där som man brände. Och då var det ju bara minuten kvar. Nej, det spelar ingen roll. De kommer få in den där fjärde bollen. Jag känner det på mig. De får det. Ja, så fick de det. Och då är det alltså att få vara på såna, den typen av matcher. Ja. Bättre kan man inte ha det.
Men finns det stråk i dig som tycker det är härligt att titta på toppfotboll på nära håll? Eller är du där för att du känner att nu ska jag leverera så bra jobb till tittarna där hemma som möjligt? Det finns ju en balansgång,
ja, absolut, där, intressant. Absolut. Ja, det är klart att jag känner det kravet också. Att jag måste leverera någonting som är riktigt bra. Men nummer ett så tycker jag ändå att det roligaste är att få vara på de här evenemangen och vara så nära som möjligt och se spelet, se ansiktsuttryck, se det mentala spelet. Nästan det jag tycker är roligast i idrotten, det mentala spelet och den psykiska styrkan och vad som händer under matchen med tanke på vilka situationer som inträffar och hur ett lag liksom kan vända en nedåtgående trend på grund av en spelare. Just i den matchen kommer ju Kim Källström in, som ju är lite av en, jag har alltid haft honom som lite favorit, han är ju 50-50 gubbe sådär, men det var ju han mycket som vände det, för att han kommer in och visar liksom saker med hela handen. Det var en mental grej från honom en hel del, tycker jag, som gjorde att den matchen vände.
När du tog ditt break då, i en citationstecken, 2008 fram till 2012, då var du på Runner's World, chefredaktör där.
Yes.
Berätta om den, det känner alla till som känner dig eller känner till dig lite, att du har en stor passion för löpning.
Ja.
Och med det fria händer nu, berätta om den passionen. Ja. Och du får inte ta 15 minuter.
Nej, men alltså, löpning är en stor del av mitt liv. Jag springer varje dag. Det är så. Det är sjukt, tycker vissa. Jag tycker att det är starkt. Och jag kan inte vara utan det. Och jag har varit djupt inne i löpningen och är väl det fortfarande. Inte så att man satsar, inte så att jag tror att jag ska springa något OS. Det är inte så, för att det förstår jag ju. Men gör jag det, då vill jag göra det in i helvete bra. Då vill jag göra det så bra som möjligt. Därför går jag till botten med hur man gör det så bra som möjligt. Och sen så försöker jag utföra det.
Vilken tid är din bästa på maraton?
Alltså det där är intressant, för att just när du säger så, för att de flesta säger just så. Maraton, har du sprungit maraton? Vad är det för typ av maraton? Det är dags för alla att förstå att skit i maraton. Bryr inte. Eller rättare sagt, ja, naturligtvis spring maraton. Det är jättestarkt att springa runt ett maraton, men det kan alla göra. Alla kan ta sig runt ett maraton. Det är ingen bragd, för alla klarar av det. Att springa en mara fort, det är svårare. Personligen så tycker jag att det är minst lika imponerande att springa 800 meter och göra det bra än att genomföra ett maraton.
Jag hade som mål under 2013 att springa 100 mil. Sprang 86,5 och fick en skada i augusti. Är 100 mil okej, tycker du, för en motionär som jag själv, på ett år?
Det är jättebra. Alltså, det är väl oerhört imponerande att springa 100 mil.
Du måste springa 4-5 mil i veckan.
Jag springer väl en, ja, nu springer jag inte så mycket, nu springer jag kanske en 8-10 mil. Men jag har sprungit upp mot 12-13 mil i veckan. Så jag inser att det är en viss sjukdom. Men för mig är det så jävla skönt. Det är det mest naturliga sättet att röra sig, det är det bästa sättet att röra sig. Det är mer naturligt för människan att springa än att gå. Ja, det bara är så.
Jag har läst att du tar bilen långt ut, så långt bort du kan, stannar där och springer hem för att du måste ta dig hem.
Ja, men jag kan be folk att skjutsa mig. Skjutsa ut mot helvete och sen ska jag springa tillbaka. För då måste man ju springa tillbaka.
En överlevnadsinstinkt också.
Ja, det är ju det. Sen är det ganska intressant, för springer man, när man springer och springer fort liksom verkligen på sitt max. Det är ju sinnessjukt, för att det enda man tänker på då är ju att man vill stanna. Men ändå fortsätter man ju. Att man måste. Man får inte stanna.
Men du är involverad i Runner's World fortfarande. Du skriver i tidningen om löpning.
Ja, jag skriver fortfarande. Och det tänker jag fortsätta med. Jag tycker det är roligt. Jag vill, just i den, med tanke på den löpaboom som vi upplever. Alla ska springa lopp och så här. Så tycker jag det är roligt att försöka inspirera andra och just kanske se sådana saker i löpningen som inte alla motionärer ser som börjar. Att just det behöver inte vara att genomföra ett maraton, att det är det man ska göra, utan det finns massor med andra grejer som är betydligt jobbigare och större utmaning att göra.
1,2 mil i januari med sidvind och regn.
Till exempel. Till exempel. Han kompis, han satt upp en kåta i Jämtland. Han heter Marcus Torgeby. Han gick in i löpningen kan man säga. Han gick in, han är lite sjukare än jag, så han satt upp en kåta i jämtländska skogen. Och så sprang han där. Och så stannade han där i kåtan.
Oj.
I 4 år.
Det är på gränsen.
Det är över gränsen kanske.
Det vi talar om din start på karriären på nöjesidan. Efter SVT och TV4 så har du varit på Mix Megapol, en kort radiokarriär och även gjort tv-program med Filip och Fredrik på Kanal 5.
Yes.
Har du varit orolig över att dina äventyr på i nöjes-tv skulle skada din trovärdighet som tv-sportman?
Nej, jag har inte varit orolig för det, men andra har varit oroliga för det. Jag kommer ihåg under hela Viasat-tiden. Så var kanalen väldigt orolig för det. För det fanns jättemånga idéer och bra idéer och som man väl egentligen någonstans ville genomföra i underhållningstv-världen. Men det gjordes inte för att man var rädd, liksom lite rädd för trovärdigheten i sporten. Och sporten var så pass viktig för MTG-koncernen. Då. Så att det, men jag har inte känt den rädslan. Jag gick in och gjorde Melodifestivalen 2002, där först med Kristin, första året om Melodifestivalen drog ut på turné. Och jag var ju bara, då var jag ju bara jättekonstig, jag tänker efter. Då var jag utlånad av TV3 till SVT för deras största program. Det går inte att göra idag, tror jag. Men då kom jag tillbaka till sporten och det var ju alltså absolut noll problem, trots att man hade varit liksom clown i Melodifestivalen. Så jag tror inte det är nog inget problem att hålla isär de rollerna.
Tycker du att det är roligt då att göra nöjes-tv?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag naturligtvis. Jag tycker framförallt att det är roligt att göra direkt sända stora program. Vilket ju blir ganska sällan man gör det nu för tiden. Men direktsändning är ju någonting som alltid kommer locka. Så är det. Det är ju det oförutsägbara. Där man inte vet riktigt vad fan som ska hända. Det är kul.
Har du någon förebild bland programledare eller tv-män eller kvinnor?
Jag har nog alltid försökt att gå min väg och tagit naturligtvis inspirerad av andra. Men jag har aldrig försökt tagit efter någon. Men jag kommer ihåg, alltså från, det blir ju ett tråkigt svar, men just när det gäller sport i tv så var... Och jag är fortfarande, Arne Hägerfors var en stor idol till mig under tiden jag växte upp. Och många av de gamla faktiskt. Det kanske beror på om man själv är gammal. Men jag tyckte de hade ett sätt att attackera sport på som... Det fanns ju inte det flödet på den tiden som vi har idag. De hade en förmåga att greppa ögonblicket på ett jävla bra sätt. Jag tycker Arne Hägerfors var riktigt bra på det, att när det väl brann till, när det verkligen var en match som var på väg att bli utöver det vanliga, då tog han tag i det ögonblicket. Idag kan jag känna ibland att man inte gör det för att kommentatorerna kommenterar så jävla mycket så att det blir liksom en liten fabrik oavsett vilken match det är. Den risken finns i alla fall idag.
Jag vill be dig resonera lite mer om då och nu, det vill säga utvecklingen över tid i vår bransch. Du har varit med i över 25 år nu i branschen. Nu, så vilken utveckling och förändring ser du från du började till fram till nu och vad steg två där då? Vad ser du framöver?
Mitt svar på den här frågan är att jag ser inte så stor utveckling. Jag tycker inte det har hänt så mycket. Det som har hänt är att utbudet är ljusår större än vad det var tidigare. Det har blivit snyggare, sändningar har blivit snyggare, det är jävligt snygg grafik. Men själva, om man summerar hur det ser ut och själva innehållet så är det ingen större skillnad. Vilket jag kan tycka är tråkigt. Det är ofta en programledare, ett sportankare och det är några experter. Och vad tror ni om matchen? ja, det är inte så jävla stor skillnad, vilket jag kan tycka är konstigt. Jag har försökt verkligen och försöker fortfarande skapa förändring, göra om, tänka nytt. Men det är svårt, för att det finns en trygghet i det som alltid har varit. Och kanalerna har kanske inte riktigt det modet att våga göra om fullständigt. För jag skulle vilja ta ett vitt papper och börja om.
Vilka förändringar skulle du vilja se då i så fall?
Jag vill ju inte gå in på det. Jag har en plan för hur det ska se ut. Men det är en bransch där man måste vara tyst om vissa grejer. För att folk snor. Som fan. Men jag har en plan om hur man ska förändra. Och det jobbar jag på ständigt, kan jag säga.
Mm. Mer generellt då, vilka förändringar ser du framöver? Om du säger att det inte har hänt någonting i 25 år, vad kan hända om du utelämnar ditt eget medie?
Alltså det finns ju ett... Problemet är ju att man vill ju komma närmare och närmare och närmare idrotten. Men i de stora idrotterna så blir det svårare och svårare att komma närmare. Så vad det blir i förlängningen, det vet jag inte riktigt. Jag tror inte man kan komma så mycket närmare, eftersom det är så jävla mycket pengar som står på spel och det är såna säkerhetsarrangemang och det är bara nej till allting. Så att jag tror man måste, för att förändra, tror jag man måste tänka på ett annat sätt än bara alltid varje år tänka vi måste komma närmare idrotten. Vi måste vara liksom true to the game, verkligen så nära som möjligt. Så jag vet, alltså tyvärr så måste jag säga, jag ser inte egentligen, ja vadå, vad ska kunna förändras? Hur ska sändningarna kunna utvecklas? Ja, det kan de göra, men kommer de att göra det? Tveksamt. Jag är lite pessimistiskt lagd när det gäller den saken. För det tycker jag man borde ha sett för 10 år sedan. Borde ha sett en förändring. Så det kommer nog att rulla på så här. Om ingen lyssnar på mig.
Du får presentera din idé först. Så får vi se. Möjligtvis en luddig fråga, men är du en sportintresserad man som har fattat hur man gör tv? Eller är du en journalist ute i fingerspetsarna?
Jag är nog både och faktiskt. Givetvis är jag ju en journalist som gillar att ställa frågor och ta reda på saker och ting. Sen är jag sportnörd. Inte på det sättet att jag är tabellnörd och har koll på tabeller och resultat och allting. För det har jag inte. Jag är ingen statistiknörd. Men däremot har jag ganska bra blick för olika sporter och hur sporterna går till och hur det känns att utöva sporterna, vilket jag tycker är ganska viktigt när man håller på med sport. Jag tycker det är viktigt att veta liksom i hockey hur fan en viss situation, hur det känns. Och det gör jag. Så att jag är både och. Jag är både journalist och extremt intresserad av idrott.
Du tittar mycket på sport-tv än idag?
Ja, det gör jag. Jag tittar mycket på sport, men samtidigt känns det som att det är så mycket man missar, för man det är så jävla mycket man vill se. Och det går ju inte liksom, med familj och allting. Man kan inte se allting och man kan inte vara överallt. Men jag försöker naturligtvis att följa så mycket som möjligt, det gör jag. Ja.
Vem är din favoritprogramledare idag?
I sportens värld så tycker jag nog att när det gäller programlederiet så tycker jag nog att han som jag kamperar ihop med på femman, Tommy Åström, tycker jag nog är en av de vassaste. Och det tycker jag, om jag får lägga till det, så tycker jag det är extremt bra att vara, att en kanal är i den situationen som femman är med Tommy och med mig. För jag gillar det. Jag tycker det är skitbra när man liksom kan ha en prestigelös konkurrens även på det området. Så att man inte har någon kung som gör precis som man säger. Utan har man, vad fan, det är ju ett lagspel även det här. Har vi konkurrens inom vårt lag, ja, då blir resultatet bättre. Så det är ju en underbar situation.
Men är det prestigelöst? Kan det vara det?
Jag tycker att det är det. Jag tycker verkligen det. Det där har vi snackat om, Tommy, och det känns verkligen som att det är det. Vi vill göra riktigt jävla bra sändningar ihop. Så det är svaret, är jag på den frågan.
Vilka sportskribenter läser du med störst nöje?
Ja, det är klart som fan. Jag har alltid liksom läst alltid läst Mats Olsson med en stor kärlek. Det har jag ju, för jag tycker om när, precis det är också det där lite, det som inte finns så mycket av idag, där man blandar in andra saker som inte bara har med laguppställningar och taktik och resultat att göra. Sen kommer jag ihåg en skribent som, det är ju urlänge sedan han skrev, för att han sitter ju numera på TV4s Nyhetsmorgon, men en sån skribent saknar jag. När Steffo Törnqvist var på Expressen tyckte jag var riktigt bra, för att det var vassa sportkröniker som man kan sakna lite idag.
Vilka kommentatorer tycker du är bäst?
Jag tycker att vi har några som är riktigt bra. Jag menar, det är klart som tusan att det är klart att jag tycker Lasse Granqvist är extremt jävla bra kommentator. Det vore ju konstigt annars. Jag tycker Robert Pärlskog är bra. Jag tycker vi har jobbat ihop mycket förut. Jag tycker Åke Unger är en riktigt bra kommentator som kan skapa en dramatik och som är riktigt bra på just att fånga ögonblicket.
Bra röst också.
Bra röst. Just det där att se dramaturgin i en match, om det nu handlar om boxning eller om det handlar om fotboll. Det är han bra på. Och det är de bästa. Det är just det de är bra på. Att fånga ögonblicket.
Vilka experter gillar du?
Thomas Nordahl gillar jag. Jo, men det gör jag faktiskt. Sen tycker jag Hasse Backe är bra. Jens Fjällström också jättebra. Det är svårt det där med experter. Det är svårt att få fram bra experter. Jag tror många just i detta nu sitter och tänker på att de vill liksom testa nya. Men det är svårt att hitta dem. För det krävs så jävla mycket att vara expert i TV. Du kan vara hur kunnig som helst. Du kan ha gjort hur många A-landskamper som helst och spelat Champions League. Men sen ska du väl leverera liksom en analys på ingen tid alls, typ i TV. Det är svårt. Det är inte många som klarar av det.
Vad tror du att du gör om 10 år? Hur ser du din karriär utveckla sig framöver?
Jag tror att jag jobbar naturligtvis med sport på något sätt. Jag tror att jag kanske jobbar också med TV lite bakom i producentroll. Både kanske när det gäller sport och när det gäller underhållning. Så att jag kommer vara kvar i den här världen, det är ganska självklart, tror jag. Det känns som att jag brinner för mycket för vissa grejer för att inte vara där. Så att det kommer jag vara.
Har du några drömmar så där inom branschen som du vill dela med dig av?
Nej, den dröm som är viktigast är väl att få fäste och få någon att våga ta fram det här vita pappret och våga lita på att jag har rätt när jag presenterar mina idéer om hur man ska göra sport i TV. Det är drömmen.
Spännande. Du, din stil när du var programledare var rätt seriös, du var stringent och tydlig. Mm. Nästan passiv-aggressiv i din liksom, framtoning på något sätt. Mm. Var det där en medveten strategi eller är du så som person?
Oj, det var en bra fråga. Det var nog lite medvetet, tror jag. Att jag ville att nu jävlar, sport är på riktigt, det är inget jävla skämt. Utan, ja, det var det nog. Jag tänkte nog att det ska vara journalistik. Det ska inte vara bara underhållning, utan här ska det ställas frågor, här ska det vara ordning och reda. Så att det var nog lite medvetet val från min sida. Och sen så drev jag, för jag tyckte det redan från början, att det är viktigt att våga ställa frågor. Även om de är obekväma, trots att det är sportens värld. Så att det var ju medvetet från min sida att jag körde den linjen. Liksom.
Har du ställt ganska hårda frågor under årens lopp? Kan Nej. Du komma ihåg någon gång sådär när, du liksom, när det skar sig med ett intervjuobjekt?
Nej, men det gör inte det, tycker jag. Alltså, man kan vara tuff i sina frågor om man har liksom på fötterna och man är rätt ute. Sen är det lite skillnad mellan hockey och fotboll. Det är lite konstigt att det är så, men så är det. I hockeyn är det noll problem med att vara tuff. Där är, för dem är det som att få en tackling på en match och sen är det en ny dag nästa dag. I fotbollen finns det lite, liksom, lite mer långsinthet. Men jag tycker att alltså, det är extremt tuffa frågor. Det har det ju inte varit. Det är klart som fan att jag kanske är lite för hård mot Hardy Nilsson vid något tillfälle när Sverige förlorade med 6-1 till Globen mot Tjeckien. Men jag tyckte att det fanns fog för den kritiken som jag hade då. Likadant om jag intervjuar Hamrén nu under matcherna. Så klart att han kanske kan tycka att jag varför måste du ta upp det där och bli lite sur på mig. Men någonstans förstår han att jag måste göra det. Jag har aldrig någonsin varit rädd i de där ögonblicken. Jag vet inte hur det är med andra, men jag har aldrig någonsin varit rädd för att ställa en fråga för att den personen ska bli arg på mig eller inte vilja ställa upp igen eller något sånt där. För att om man börjar tänka så, då tycker inte jag, det tycker inte jag är bra. Du måste liksom alltid våga.
Ja, man får känslan när du ställer frågor att du gullar liksom inte, utan det är ganska rakt och tydligt med så få ord som möjligt.
Ja, det kanske det är. Det vet jag inte. Om det är så få ord som möjligt. Det kanske, men jag ställer en fråga så finns det liksom en anledning till att jag gör det. Jag har tänkt klart. Liksom. Jag velar inte på det.
Du och jag jobbade samtidigt under Champions League-sändningarna på Viasat för ja, det är nästan 7 år sedan nu. Du var programledare och jag var en simpel webbredaktör. Då kommer jag ihåg att du stängde in dig i ett litet rum som vi sitter i nu, tog fram ett kollegieblock och en kulspetspenna och satt och skrev sida upp och sida ner.
Mm.
Jag antar att det var manus och research och förarbete och sådär.
Mm.
Det känns som en härlig analog arbetsmetodik. Gör du så fortfarande?
Jag gör så fortfarande.
Berätta.
Nej, det är bara jag. Det handlar ju precis som för en idrottare tror jag det handlar om att skapa en rutin. Och den rutinen skapade jag direkt att jag skriver mitt program på ett kollegieblock. Helt enkelt. Och jag vet inte hur många. Jag vet Peter Gide gör det också. Han och jag gör det fortfarande. Och det, jag kan inte göra på något annat sätt. Ja, det är klart att jag kan väl hålla ihop en sändning utan ett kollegieblock utan att någon kanske märker det. Men jag vill ha det. För att då känner jag mig trygg. Det är precis samma sak som i skolan. Vad fan, om du pluggar och skriver upp det för hand så är det lättare att komma ihåg vissa grejer. Och vissa grejer måste man ju som programledare komma ihåg och inte famla efter eftersom den tiden finns inte. Och har jag skrivit ner det så är det lättare att komma ihåg och jag kan liksom slå en snabb blick och då behöver jag se en bokstav så kommer jag ihåg det vad jag skrev. Så det är därför. Därför jag inte skriver ut det liksom i en skrivare för det blir inte samma känsla, det är svårare att komma ihåg helt enkelt vad man ska säga och hur man ska lägga upp det.
Har du några mer tricks där? Kör du med överstrykningspenna eller ringar eller någonting sånt där?
Nej, det gör jag inte. Jag använder blå eller svart kulspetspenna.
Kanoninfo. Sen var vi i Moskva samtidigt även där för Viasat var du programledare och även jag var utskickad dit för att täcka webben. Då minns jag att du joggade varje dag.
Mm.
Är det där fortfarande en förberedelsemekanism för dina sändningar?
Mm, det är det. Det är en förmekanism för mina dagar överhuvudtaget. Så att, nej, men det är en typ av uppladdning. Det är ungefär så. Det är som att gå ut till match. Liksom. Att man försöker få igång kroppen på morgonen. Så då, det finns inget alternativ. Det ska jag bara göra. Så att jag måste springa en repa, lufta lungorna och svettas lite. Gör jag inte det? Och det har ju hänt någon gång att man inte haft den möjligheten helt enkelt för att det har inte funkat tidsmässigt. Och då känner jag mig inte bra. Det här kommer inte gå bra.
Har du gjort det ändå då?
Alltså det är klart att det går väl skapligt. Det är klart att man kan göra bra sändningar ändå. Men ändå på förhand så känns det inte riktigt bra. Jag vill fan ha det där gjort. Jag vill ha den där rutinen klar.
Har du någon mer sån där sak som du måste göra innan sändning?
Det är väl att jag måste verkligen ha suttit själv utan störningsmoment och tänkt igenom hela programmet och skrivit vissa grejer så att jag har total kontroll från punkt 1 till punkt 120. När jag känner att jag inte har den kontrollen då tycker jag inte om det riktigt. Det löser sig naturligtvis, men jag vill ha den.
Du är kontrollfreak, va?
Ja, när det gäller tv och när det gäller sändningar, ja, det är jag. Absolut. Sen tycker jag naturligtvis om när det händer saker som är oförutsägbart, men för att kunna ta de här oförutsägbara incidenterna så måste du vara jävligt förberedd och ha kontroll från början. För om du inte har det och så händer massa oförutsägbart, då tror jag det blir, i alla fall för mig blir det villevalla då.
Du bor i Örebro sen många år tillbaka, sen alltid kanske?
Ja, jag är född där. Sen bodde jag i Stockholm under 90-talet, men annars har jag bott i Örebro.
Umgås du med folk i branschen som är ganska centraliserad här i Stockholm?
Nej, jag umgås väldigt lite med folk i branschen. Försöker ha andra kontakter och jag vet inte. Avskärma mig lite så mycket som möjligt från den världen, utom när jag jobbar där naturligtvis. Men jag är lite, det är klart, man är lite ensamvarg, det är man. Så jag tycker om att vara ensam och inte alltid sitta och prata tv och sport med branschfolk. Det passar mig. Det är kanske därför jag bor i Örebro. Och inte ens Örebro, utan i Kumla.
Jag har skrivit ner, är du ensamvarg här, va? Speciellt att du sa det. Då.
Jo, men det har också lite med löpningen att göra. Liksom det. Löpningen där är man ju jävlar, var man ensam där.
Jag vet att du har familj och barn och sådär, men vad gör du en ledig dag om du får välja fritt? Om ditt löppass är klart och du inte har någon mer måste?
Ja, vad gör jag då? Jag umgås naturligtvis med familjen. Det valet gör jag ju nummer ett. Sen är det klart att som läget är nu så sätter jag mig gärna på Bern Arena och kollar in hur det går för Conny Strömberg i Örebro Hockey. Det tycker jag är ju, det är klart att det som har hänt med Örebro Hockey är ju någonting som jag tycker är jävligt kul, eftersom jag kom liksom är uppvuxen i hockeyn och i den tidigare Örebro IK-klubben, så det är ju stort för mig. Jag sitter gärna där så mycket som möjligt. För där har man ju lyckats på något sätt. Känns det som.
Har du något sånt där annat intresse som inte är sport?
Ja, alltså jag har naturen som intresse. Jag tycker om, det låter ju så poetiskt, patetiskt känns det som. Men det är också lite där ensamvärd. Jag tycker om att gå i naturen. Jag tycker om, jag behöver inte så att jag sätter mig i en kåta i 4 år som min kompis gjorde i Jämtland. Men jag tycker om att sitta där och fundera och tänka.
2005 skrev du en krönika i Metro där du kritiserade kvinnliga sportjournalister. Och en kort resumé av den är att du hävdade att de skonades från kritik just på grund av att de var kvinnor. Kort.
Ja,
var står du idag i den frågan? Det här var över 8 år sedan.
Ja, det är länge sedan nu. Nej, men just i det, då när jag skrev den som det läget var då, så då står jag för det fullständigt. Sen tolkades ju den krönikan lite fel. Den tolkades som att jag hade något emot kvinnliga sportjournalister, och det har jag ju verkligen inte någonstans, utan tvärtom har jag försökt att få in kvinnliga experter, inte minst i fotbollen. Så att den tolkades fel att jag var emot det. Det var jag inte. Utan jag tyckte att det var så då verkligen att man bedömde killar och tjejer olika. Vad fan, jag tyckte det ska vara jämlikt även åt andra hållet. Det var lite känslan då att man kunde göra en lite halvdan insats som tjej. Man kunde inte göra en halvdan insats som kille. Man fick olika reaktioner på det. Vilket jag inte... Ja. Det var ingen jättestor grej, men jag tyckte att det var så. Då ville jag bara få ur med det. Så det blev lite rabalder av det.
Var det jobbigt?
Nej, jag var väl inte... Jag förstod väl på ett ungefär innan att det skulle kunna bli så. Men det är väl också lite min jävla provocerande ådra som jag inte kan hålla i styr riktigt. Liksom. Att jag måste provocera lite. Nu tycker jag att det var en bra provokation, för jag tyckte att det stämde då. Men jag har det där lite provocerande i mig som inte alltid är bra.
Tycker du att den där bedömningen är likadan idag?
Nej, jag tycker en skillnad idag. Det tycker jag faktiskt. Sen är det ett annat läge också med när det gäller reaktioner eller recensioner, om man ska kalla det, för sport i tv. Det är ett annat klimat idag än vad det var då. Då recenserades det sport i tv varenda dag, och nu är det lite annat med tanke på liksom TV4 och Expressen och Aftonbladet vi har satt. Det blir liksom ganska svårt att vara objektiv när man sitter och ska recensera sport i TV. Så det är ett annat läge. Men jag tycker just när det gäller den saken som jag skrev om då så är läget annorlunda. Det tycker jag att det har blivit.
Mm. Det är fler och fler kvinnor i branschen helt säkert nu jämfört med både då och när du började för länge sedan. Mm. Hur ser du på det där?
Det är bra naturligtvis. Det kan ju inte vara något annat än bra. Att det blir så jämlikt som möjligt även när det gäller sportjournalistik i TV. Så att om man inte tycker att det är bra, då vet jag inte riktigt. Då är man fel ute.
Läser du TV-journalistik mycket? Recensioner om era sändningar och sådär?
Alltså det är ju inte så mycket tycker jag. Det blir, och jag kan inte säga att jag... Det är klart att jag läser om vi har gjort en stor match på femman och den recenseras. Klart jag läser, men jag tar ju inte liksom... Jag tar ju inte... Jag tror ju inte på något som står där. Så är det ju kan jag säga. För att jag vet ju själv... Jag vet själv när någonting är bra och när någonting är dåligt. Så mycket sport i TV har gjort, så många sändningar har gjort, så att... När vi har gjort något dåligt, då vet jag det. Och när vi har gjort något bra, så vet jag det. Så att jag... Sen lyssnar jag naturligtvis på intryck från andra människor. Men just recensioner och sånt där, det tar jag inte åt mig av.
Får du mycket feedback in-house av dina kollegor och chefer och sådär?
Jag tycker alltid det är för dåligt med feedback. Har alltid varit. Man pratar alldeles för lite om vad som var bra och vad som var dåligt. Utan man ser fram emot... nästa match istället. Man utvärderar för dåligt. Det tror jag gäller alla.
Det är tidskrävande att ge feedback.
Ja, det är ju det. Och det är lite så att när matchen är slut så är matchen slut. Och då handlar det inte så mycket om att tyvärr att gå igenom punkt för punkt. Det skulle man nog göra. Det skulle nog alla göra mycket mer än vad de gör. För jag tror ingen kanal gör det.
Kalle Jansson som är SBS eller Kanal 5s programchef, det vet jag inte riktigt, men högchef inom Kanal 5s organisation, röt ju till och kritiserade Kanal 5s logistiksituation inför en VM-kvalmatch i Kazakstan hösten 2013. Mm. Det var inte feedback direkt, men det var i alla fall en rak och tydlig åsikt. Mm. Hur ser du på den här incidenten? Det var flyg som flög iväg för fort och så vidare. Det var snurrigt där.
Ja, det var jättesnurrigt. Det var hundar på landningsbanan och det var dimma och ja, det var alla problem som man överhuvudtaget kan tänkas. Men det har väl att göra med att det inte är varje dag man ska till Kazakstan. Det är svårare att komma till Kazakstan än till andra delar av världen. Så jag tror man hade väl tänkt, tidsperspektivet var det nog inget fel på om det inte hade handlat om Kazakstan. Då skulle man ha legat lite längre fram i planeringen, eller man skulle ha åkt lite tidigare helt enkelt eftersom jag aldrig kom fram. Så det var väl en miss helt enkelt. Vi får se när vi ska möta Kazakstan nästa gång. Hoppas att det dröjer. Jag kommer i alla fall åka tidigt.
Exakt, det kändes som läxan var där en dag till. Du, alltid svåra frågor det här såklart, men har du någon kul anekdot efter så många år i TV-sportens tjänst?
Det är klart att det finns sådana. Jag måste gå tillbaka till Nordahl igen eftersom det var ju då det hände så jävla märkliga grejer under TV3-tiden. Jag kommer ihåg att vi var mycket i London då. Och då skulle Chelsea spela någon cupvinnarkuppen var det då, någon match mot norsk lag. Jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, Tromsö eller någonting. Ja. Och vi skulle inte jobba med den här matchen. Den skulle ju gå i norsk TV. Så vi satt ju på en pub innan. Och ladda för matchen. Och drack en och annan pint av lager där. Så vi var väl glada helt enkelt. I bra form. För match. Och när vi ska gå dit så ringer de från norska TV3. Och säger att deras kommentator sitter fast i trafiken. Och frågar om vi kan gå in och göra en... Vi skulle bara göra en ståuppa heter det. Alltså spela in en grej före match i mitt cirkeln. Välkomna typ. Absolut sa jag, inga problem. Så att vi kommer alltså rakt från en pub.
står plötsligt i mitt cirkeln på Stamford Bridge med en kamera i nyllet fullsatt på Stamford Bridge. Och sen bara fingrar som räknar ner så här. 5, 4. Och på 3 eller sånt där, då frågar jag Thomas, vad är det för match? Är det kuppbjörna kuppen? Eller vad fan, vilka är det som spelar? Visst, jag var, ja, 0. Och där gick vi igång och gjorde någon sorts jädra grej till norsk tv som väl förmodligen gick ut. Jag tror det. Men jag har ingen aning om vad det var, vad vi sa eller någonting. Det måste i alla fall sett jävligt märkligt ut. Vi var glada i för sig. Det är alltid bra i tv. Men själva informationen som vi kom med tror jag inte var 100.
Men Thomas ställde upp det. Han var inte skakig.
Nej, herregud. Det var lugnt. Han kör bara.
Vilken story. Du, jag ber alla ge en rekommendation om vem de tycker att jag borde intervjua. Vem tycker du?
Jag tycker att du skulle intervjua en som jag faktiskt skulle ha nämnt lite tidigare som jag tycker är jävligt bra. En kille som heter Peter Ide. Peter Ide tycker att du ska intervjua. Jag tycker han är en av de bästa fortfarande. Och han har ju också lite av den här provocerande ådran i sig som jag. Vi har jobbat ihop lite, vi gjorde Idrottsgalan 3 år på raken. Och jag skulle jävligt gärna vilja göra någonting med Peter igen, någon gång. Men jag skulle vilja höra en lång, hård intervju med Peter Ide.
Då kanske jag får be dig om hjälp där, för jag har frågat honom och det var inte omedelbart ja, om jag säger så.
Nej, ska jag fixa det.
Tack. Sista frågan lider som följer. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige? Har du någon mission med ditt arbete här i branschen?
Pretentiöst.
Ja.
Det är det som är meningen.
Ja.
Ja. Jag tror att jag har samma mission på något sätt som jag hade en gång när jag startade. Och det är att behandla idrotten på elitnivå, dess ledare och dess utövare på samma sätt som om det vore politiker eller toppar inom näringslivet. Det innebär att de ska få frågor som kan vara hårda när så krävs. Trots att det handlar om sport. Vi ska inte vara kompisar med spelarna. Utan vi ska ställa rätt frågor till dem.
Tydligt och stringent som vanligt.
Ja.
Tusen tack för att du ställde upp, Lars.
Tack så mycket. Vad kul.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.